السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا المجلس واللقاء مجلسا مباركا، آمين يا رب العالمين. Vi fortsätter idag bihaulillahi och talar om det mycket vackra ämnet som vi påbörjade igår, där vi talar om våran älskade profet alaihi salatu wassalam och några av de många rättigheter som han har över oss, eller som vi har gentemot honom. Och en viktig rättighet som är värt att belysa, det är att vi måste älska profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Vi älskar Allah Azza wa Jal mer än allting. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Som Allah säger att de troende är starkast i sin kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att älska Allah innebär också att man älskar dem som Allah älskar och det som Allah älskar. Och den som Allah älskar mest av allt är Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han är hans khalil. Så vi älskar honom. Och hur kan man inte älska honom när Allah Azza wa Jal gjorde honom till en orsak? En orsak som har lett till att vi bihaulillahi har funnit ljuset, tagits ut från kyrk till tawhid, från kufr till islam, från mörkret till ljuset. Så han har denna höga förträfflighet och därför så måste han älskas. Och profeten Muhammad a.s. har gjort det till ett villkor för att vara troende. Då han sa i den autentiska hadithen att ingen av er är en sann troende tills det att jag är mer älskad hos honom än han själv, hans barn och hans föräldrar och resten av människor. Och denna hadith är sahih. Så subhanallah, vi är inte riktiga mu'minin tills vi älskar Muhammad alaihi salatu wassalam mer än vem? Oss själva, våra barn, våra fruar, våra familjer och resten av folk. Vi får inte älska någon människa mer än Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så det här tyder på att kärlek till profeten alaihi wasallam är bland det viktigaste som finns. Att älska honom alaihi salatu wasallam. Och det är också en av de sakerna som leder till att man får starkare iman. Som det berättas i hadith Anas, där han sa att profeten alaihi salatu wassalam sa att den som har tre egenskaper kommer få smaka på sutman av iman. Och ni känner till hadithen, eller hur? Den som älskar Allah och hans profet mer än allt. Och den som älskar en broder för Allahs skull. Och den som hatar att återfalla till kufr efter att Allah har räddat honom lika mycket som han hatar att kastas i elden. Och hadithen finns i muslim. Så har du de här tre egenskaperna så kommer du att känna sutman. Du kommer njuta av din iman. Att du älskar Allah Azza wa Jal och sen profeten Muhammad alaihi salatu wassalam mer än alla andra människor. Att du älskar dina muslimska bröder och att du hatar ens tanken på att lämna islam. Den finns inte. Hellre att man tar dig och kastar in dig i en eld. Den tanken är bättre för dig än tanken att lämna islam. Yani du verkligen håller fast vid den här religionen. Så den som har dessa egenskaper kommer att känna sötman av al-iman. Nah. Och att älska profeten Muhammad alaihi wasallam är också någonting som tyder på att man måste följa honom. För att, som brodern talade om igår, att älska profeten alaihi wasallam, det är inte i att fira maulid, att fira för hans födelsedag, eller att sjunga sånger ja Nabi Allah och så vidare, ja Rasulullah. Det är inte det som är sann kärlek. Utan sann kärlek ligger i att följa honom, eller hur? Om du älskar honom, följ honom. Hur kan du säga att du älskar honom och sen så gör du det som han har förbjudit ifrån? Han säger, hitta inte på nya saker i islam. Och du säger, jag ska hitta på något nytt för att jag älskar honom. Går det ihop? Går det ihop? Nej, utan då har du trotsat honom. Och till och med när profeten a.s. berättade om på domedagen al-Hawd, den här samlingsplatsen med vatten där folket kommer att få dricka. Och han sa att han kommer att känna igen sin umma på domedagen. Och kommer att komma med lysande ansikten och händer och fötter från märkena av wudu. Och de kommer att hämtas till al-Hawd för att få dricka därifrån. Och när en grupp med folk kommer, så kommer änglarna att fösa bort dem. Kommer att ta bort de här människorna. De är muslimer från Muhammeds umma alaihissalatu wassalam. Och de tar bort dem. Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam: ummati, ummati, mitt folk, mitt folk. Och då så säger änglarna: du vet inte vad de hittade på efter dig. Ja, de gjorde bidda i islam. Du vet inte vad de hittade på efter dig. Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam: suhkan, suhkan. Ta bort dem, ta bort dem. Försvinn härifrån. Ja, ni, då tar han också avstånd från dem. De som hittat på nya saker i hans religion. Så det är inte med bidda vi kommer att närma oss Allah azza wa jall och hans profet alaihissalatu wassalam i kärlek. Utan det är med att följa profeten Muhammed alaihissalatu wassalam. Ett tecken på att man verkligen älskar profeten Muhammed alaihissalatu wassalam är att man längtar efter att se honom och att träffa honom. Ja? Det finns en väldigt vacker hadith här i Sahih Muslim där Rasulullah alaihissalatu wassalam säger: Min ashadda ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Här säger profeten alaihissalatu wassalam att de från min umma som har den starkaste kärleken till mig är ett folk som kommer att komma. De kommer att komma. Och de kommer att önska att de kunde träffa mig eller se mig på, yani, om det så var, yani, bi ahlihi wa mali. Om han var beredd att ge upp hans familj och hans egendom. Yani, han är beredd att offra sin familj och sin egendom om han bara fick träffa profeten Muhammed alaihi salatu wasalam. Han har den här längtan. Det är topp på hans agenda att få träffa profeten Muhammed alaihi salatu wasalam. Och från kärlek till profeten alaihi wasallam är också att älska dem som han älskar. Ja? Det går inte ihop att du säger jag älskar Muhammed alaihi wasallam men jag hatar sahaba. Går det ihop? Eller? Utan om du älskar profeten Muhammed alaihi wasallam så kommer du också att älska hans sahaba. Och därför så sa profeten alaihi wasallam: hubbul ansar min al-iman. Och ayatul iman hubbul ansar. Att älska al-ansar sahaba är ett tecken på iman. Och att hata al-ansar är ett tecken på hyckleri. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så det går inte heller ihop. Det som vissa sekter säger att vi älskar profeten alaihissalam och hans familj. Men de hatar sahaba. Det är motsägelsefullt. Utan profeten alaihissalam, när han frågades: vem älskar du mest? Vad svarade han? Ha? Ingen som vet hadithen?
Aisha.
Aisha. Och då så sa man av männen, vad sa han?
Hennes pappa.
Subhanallah. Han älskar Aisha radiyallahu anha, Abu Bakr och resten av sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Jag ska avsluta med en fin hadith innan vi överlämnar till Imran. Och det är en väldigt fin hadith som Ibn Kathir här citerar i hans tafsir i surat An-Nisa på versen 69 i surat An-Nisa. Där så berättas det då i en hadith som Ibn Kathir nämner att den är autentisk, den är jayid. Att Aisha radiyallahu anha sa att en man kom till profeten alaihissalatu wassalam. Och han säger: ja Rasulullah, du är sannoliken mer älskad hos mig än mig själv. Du är mer älskad hos mig än min familj. Du är mer älskad hos mig än mina barn. Och när jag är i mitt hem och jag tänker på dig, så kan jag inte ha tålamod tills jag får komma till dig och se dig. Och jag nämner, eller jag tänker på att du kommer att dö och att jag kommer att dö. Och jag vet att om du går in i Jannah så kommer du att få vara med profeterna. Och om jag går in i Jannah så är jag rädd att jag inte kommer att få se dig i paradiset. Och då så är profeten tyst alaihi salatu wassalam och svarar inte tills Allah azza wa jalla uppenbarar den här versen: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Att den som lyder Allah och sänder budet, de kommer att vara i sällskapet av dem som Allah har visat sin nåd. Från profeterna, de sanningsenliga, martyrerna, de rättfärdiga, och vilket gott sällskap. Så kolla på denna sahabi. När han kommer hem till sin familj, han längtar efter att få gå och se profeten Muhammed alaihissalam. Han kan inte ha tålamod tills han får se profetens ansikte, alaihissalatu wassalam. Så var sahaba i sin kärlek till profeten Muhammed, alaihissalatu wassalam. Och sen kom den stora frågan för honom, att vad händer när vi dör? Då kan jag inte komma och se dig. Och jag är rädd att du hamnar i högsta jannat al-firdaus och jag hamnar under dig. Så vad hände då? Det var det hans, yani, brydde sig om i dunya. Att han var rädd för att inte se profeten Muhammed alaihissalam i paradiset. Och då så säger Allah azza wa jalla i den här versen att du kan få se honom, du kan få vara med honom, men det finns ett villkor. Du ska lyda Allah och profeten. Så vill vi också vara med profeten alaihissalam i hans sällskap i Jannah, vill vi se profeten Muhammed alaihissalam, så måste vi lyda Allah azza wa jalla. Och vi måste lyda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och samma sak, en annan väldigt vacker hadith som också berättas från Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu, som finns i Sahih Muslim. Och han brukade tjäna och hjälpa profeten Muhammed alaihi wasallam och hämta vatten i wudu och så vidare. Så profeten alaihi wasallam säger till honom: "Säll, fråga, vad vill du ha för någonting? Jag kommer att göra dua att du ska få det du vill ha." Tänk nu den här mannen. Profeten Muhammed alaihi wasallam, hans dua är accepterad. Det han får ber han om. Och han säger till den här sahabin: "Vad vill du ha? Vad ska jag be om? Vad tror ni han önskar för någonting?" Han säger: "Jag önskar att få vara i ditt sällskap i Jannah." Det var hans enda. Och då så säger profeten: "Awa ghayra dhalik?" Vill du ha någonting annat? Han säger: "Nej, det är bara det här jag vill ha." Subhanallah. Inte dunya, slott, pengar, makt. Jag vill bara vara med dig i Jannah. Det var hans högsta önskan, subhanallah. Och då så säger profeten alaihissalam: "Hjälp dig själv att uppnå detta genom att göra mycket sujud. Genom att göra mycket sunna bönor. Bi'idhnillah, vi kommer hjälpa dig att komma upp i paradiset." Så kolla på sahabas ambitioner. Vad hade de för mål i livet? Var det att bli framgångsrika i dunya? Nej, wallahi, det var att bli framgångsrika i akhira. Och det är sådana ambitioner som vi också borde ha. Wallahu ta'ala a'lam. Den andra ämnet.
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله detta är den andra dagen som vi går igenom detta ämne. Jag hoppas att det har varit nyttigt och att det är någonting som vi lär oss av. Och som jag sa igår, att vi blir bättre när vi tar oss härifrån än det vi var när vi kom hit. Och att vi är bättre idag. Och varför säger jag bättre? För att om man tar åt sig det här vi lär oss, så är det kunskap, och det här är i så fall en ibadah. Att studera, att lära sig, att hamna inom kategorin antingen ett ta'lim och ett ta'allum, antingen att lära ut eller att lära sig själv, så är man utanför att hamna under Allah subhanahu wa ta'alas förbannelse. Profeten Ali sallallahu alaihi wasallam sa: "Ad-dunya mal'unatun man'unum ma fiha illa dhikr Allah wa ta'lim wa ta'allum." Att allting på denna jord och allting därpå är förbannat, förutom det som innebär att dyrka Allah och minnas Allah, och att lära sig och lära ut, eller lära ut och lära sig. Så genom att vi sitter här och lär oss och lär ut, vem av det än vi är, den som lär ut eller den som lär sig, så är den under Allah subhanahu wa ta'alas belöning, och det är en ibadah. Det är till och med så att de lärda har beskrivit det till att vara bland de bästa formerna av ibadah. Bättre än frivilliga handlingar, att studera. Om nu detta är en så viktig handling och den belönas så mycket, så betyder det också att det är någonting som ökar vår iman. Annars har vi missförstått vad Ahlus Sunnah står för. Ahlus Sunnah står för att handlingar som är goda, ibadat, ökar iman. Och när iman ökar, så blir vi bättre. Vi bör bli bättre personer. Vi bör orka mer. Vi bör bli lyckligare och gladare för att vi dyrkar Allah. Detta är vad dessa handlingar borde ge för effekt. Om du är med, kommer, är med, ber, lyssnar och är igång med att göra goda handlingar, och sen kommer hem och mår likadant och kommer hem och samma problem och kommer hem och är lika negativ, då är någonting fel. Då måste du kanske gå tillbaka och titta på din nia. Gå tillbaka och titta på din avsikt. Vad vill du med att vara här? Det finns vissa som kanske kommer och må Allah inte göra oss bland dem. Det finns vissa som kanske kommer hit för att vad kommer folk säga om jag inte kommer? Det kanske finns folk som kommer hit och lyssnar här i den här moskén och tänker att om jag inte kommer så jag orkar inte svara på varför kom du inte. Därför kommer han. Eller så kanske det bara är folk som vill vara med. Det finns khair i det också. Det finns khair och nytta i att vara med. Det finns änglar som sträcker ut sina vingar över dessa sittningar av kunskap. Speciellt här i moské. Där vi är på den bästa platsen. Profeten Ali, han sa att den bästa platsen är moskén och den värsta platsen är hos Allah, marknadsplatsen. Så absolut är det den bästa platsen. Men vi pratar om ibadan, dyrkan. Att göra dessa goda handlingar. Som det här är en av de goda handlingarna. Att studera, lära sig. Och varje studie, varje lärdom, varje information man lär sig måste inte vara ny. Det måste inte innebära att du har lärt dig någonting nytt som du inte kunde igår och då är det viktigt och då är det bra. Även om det är en påminnelse, även om det är en repetition, även om det är någonting som du känner till och kan utantill, det är fortfarande en ibada. När du reciterar surat al-Fatiha, du kan surat al-Fatiha, du reciterar surat al-Fatiha i din bön. Men varje gång är den att recitera Allahs tal. Varje gång är det av de bästa av surorna. Varje gång är det belöning. Och samma sak med att studera och göra dessa handlingar också. Se inte ner på det. Och från denna kunskap hör också det som tillhör profeten sallallahu alaihi wasallams rättigheter. Att vi studerar hans sunna. Igår pratade vi om att följa hans sunna. Och följa honom. Och göra som honom. Och försöka vara som honom. Idag pratar vi om att studera hans sunna. Att studera hans sunna. Att studera hans sunna innebär att studera hans hadither. Att vi studerar hadith. Att vi läser hadith. Vet alla vad en hadith är? Vem kan svara på vad en hadith är? Vad är en hadith? Ha? Om någon frågar er, vad är en hadith? Det finns en hadith. Jag såg på Facebook en hadith. Vad är en hadith? Det som rapporterats från profeten sallallahu alaihi wasallam, antingen något han har sagt eller något han har gjort eller något han har varit med om. Det här är en hadith, det som rapporterar information om profeten sallallahu alaihi wasallam. Det här är en hadith. Så att folk får reda på vad en hadith är. Ibland har jag till och med kommit förbi att ibland vi pratar om att det här finns en hadith och det här finns i Musnad al-Imam Ahmad en hadith. Så kanske det finns någon som sitter bland i publiken. Så kanske inte vet vad en hadith är. Det är någonting någonstans. Det står någonting. Det är kritiskt. Alarm. Men det finns. När man ser människor komma på dessa tv-program och liksom sådana här saker, intervjuer. När vi finner de här muslimerna som dyker upp och ska prata och yttra sig och tala. Som vi finner säger katastrofala saker. Helt fel saker. Missuppfattat allt. Det är sant att man känner, men du, vad säger du? Vad är det här? Helt kast. Men det ger också en annan information. Den lär oss att muslimerna här omkring oss, muslimerna här, de kan inte. Det betyder att de vet inte, de är på den där nivån. Så när man pratar med muslimer också, och när du kallar muslimerna till sanningen, när du kallar dem till islam, ja, då kommer ihåg profeten a.s. hadith också. Hadith. Yassiru wa la tu'assiru. Underlätta, underlätta för folket. Gör det lätt. Så försvåra inte. Än idag jobbar vi med ständigt när vi har lektioner. Ni ser, lektioner spelas in. Lektioner finns på hemsidor. Lektioner laddas hem. Och vad hamnar man ständigt i? Ofta blir det så på grund av omgivning. På grund av att man är vana. På grund av att man har varit i ett annat land. Du slänger ut i arabiska termer. Du slänger ut i arabiska termer. I det här, och det här är jätteskir. Kanske det finns 50 stycken som lyssnar som inte vet vad khair betyder. Bara ett exempel. Som innebär att vi måste få folk att förstå och förklara. Och vi måste vara medvetna om att folk kanske inte vet. Så när jag frågar vad är en hadith? Då är det för att kanske folk inte vet vad en hadith är. Det är inte självklart att en muslim som är muslim idag. Som säger att den är muslim. Som säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Att den inte vet vad en hadith är. Så vad är en hadith? En hadith är det som har rapporterat eller det som vi finner har noterats om profeten alaihi salatu wassalam, antingen i form av hans uttalande eller hans handling eller någonstans där han är med. Det måste inte alltid vara någonting där han är inblandad ens själv, utan han är med och någonting annat händer bara. Hur som? Detta är att lära sig om profeten alaihi salatu wassalams sunnah. Detta är att lära sig om profeten sallallahu alaihi wasallam. Och Imam Nawawi, rahimahullah, han beskriver om studier och att studera. Om att det är självklart en av de bästa handlingarna. Och att det är den bästa handlingen av de icke-obligatoriska handlingarna. Och han säger att den bästa av de handlingarna, den bästa av dessa handlingarna, den bästa av dessa kunskaper är att lära sig om hadith. De bästa av dessa handlingar är att känna till profeten sallallahu alaihi wasallams hadith. Därför säger han: "Wa min ahammi anwa'il ulum tahqiqu ma'rifat al-ahadith wa dhalika min nur an-nubuwat." Av detta är den viktigaste typen av kunskaperna som finns att lära sig, som finns att studera, där att känna till hadither, känna till om hadith. För att detta kommer från profeten sallallahu alaihi wasallam. Detta kommer från profeten alaihi wasallam. Då blir frågan: hur studerar man hadith? Nu du har en bok. Var någonstans finns dessa hadither? De finns samlade i verk, i böcker. Idag finns saker på internet. Idag finns saker i program. Idag finns alla dessa hadither finns samlade i appar. Men vi kan ta det på det traditionella sättet. Det finns i böcker. Jag tror alla här känner till Sahih al-Bukhari. Någon måste ha kommit förbi Sahih Bukhari någonstans. Ni känner till Sahih Bukhari? Ja. Sahih Bukhari, ni känner till Sahih Bukhari. Ja. Ni har Sahih Bukhari, ni är en samling av hadither. Här i denna bok finner vi hadither som hela umman och Ahlus Sunnah wal Jama'ah är överens över. Till och med de utanför Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Andra än Ahlus Sunnah wal Jama'ah är överens över att haditherna i denna bok är autentiska. Haditherna här, de är godkända. De är bra. De finns inget snack om. Så därför måste vi veta var någonstans finner vi de här haditherna. Så att vi kan studera profeten a.s. sunnah. Vi vill lära känna profeten sallallahu alaihi wasallam. Vi vill lära oss om hans sunnah. Vi vill lära oss hadith. Eftersom vi förklarar det går att hadith är vadå? Hadith är uppenbarelse. Profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah. Det är uppenbarelse. Profeten a.s. handlingar. Det är från Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yantiqu anil hawa. Han talar inte av eget begär. In huwa illa wahyu yuha. Utan det är sannligen uppenbarelse från Allah som uppenbaras för honom. Så att studera det här, det är som att studera uppenbarelse. Folk när man har beskrivit och talat om hadith med personer och säger nej, men vi måste läsa de här haditherna och det här är viktigt, det är en studie i hadith. Han säger: men bror, jag vill lägga tid på Al-Quran. Det är sant, det är inte fel att recitera Al-Quran al-Karim, kalamullah, och att lära sig memorera, förstå tafsir och allt det här, det är någonting som absolut hör till det bästa av det bästa. Men folk har kommit, som jag har mött personligen, med att inte lägga vikt vid att studera eller bry sig om sunna och hadith alls, för nej, jag vill läsa min Koran. Och det här är att inte förstå Muhammad al-Rasulullah i shahadan. För då studerar du inte profeten sallallahu alaihi wasallams budskap till oss, för det här är en del av uppenbarelsen som finns i kunskapen vi måste ha för att följa profeten sallallahu alaihi wasallam. Och här i sunnan har vi alla detaljer, här i haditherna har vi alla detaljer som krävs för att förstå Koranen. Som de lärda brukar säga att sunnan, haditherna, att hadith, sunna, tufassir al-Quran. Att det är sunna, dessa hadither, det är de som förklarar Koranen. Och Koranen förklarar inte sunna. Så det är ett förtydligande. Därför behövs det för att förstå Koranen rätt. Och vad man måste veta framför allt, det är att när vi pratar om hadith så finns det, som ni säkert har, ni känner till säkert. Men det finns fler som kanske kommer lyssna, som lyssnar, som kanske inte känner till det vi pratar om. Därför man måste alltid tänka på att påminnelsen kanske är lika viktig som den nya kunskapen. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Och påminn, för sannligen en påminnelse gynnar de troende. Kanske saker vi säger har ni hört. Men i praktiken, teoretiskt många kan mycket, många vet mycket, många kan bedöma mycket. Men i praktiken, när det verkligen kommer till, gör du någonting? Håller du fast vid din kunskap? Applicerar du din kunskap? Nej. Ja, jag vet vad hadith är, jag vet Sahih Bukhari. Okej, hur mycket läser du Sahih Bukhari? Har du en Sahih Bukhari hemma? Då jag vill påminna en gång till. Så att du får reda på vad Sahih Bukhari är. Så att du får reda på vad hadith är. Så att du tar hem en Sahih Bukhari och du läser Sahih Bukhari. Det hjälper inte bara att veta, utan man måste också agera. Man måste också agera. Allah subhanahu wa ta'ala allmän säger illa alladhina amanu wa amilu salihat. De som tror, vet, har kunskap och tror på det, bekänner det. Om Allah och profeten och änglarna och domedagen och böckerna och liknande. Och gör goda handlingar. Så att appliceringen, handlingarna måste finnas med. Då måste man veta att ibland dessa hadither, förutom nu vi nämnde Sahih Bukhari. Och vi känner till Sahih Muslim också. De här är man överens över innehåller autentiska hadither. Hadither som accepteras. Goda, great, good. Grönt, okej. Men det finns hadither i resterande böcker, i andra källor. Som inte alltid är okej. Som inte alltid är godkända. Som inte alltid är autentiska. Verifierade, granskade och möter villkoret för att accepteras. Utan de är svaga, tvetydliga, påhittade och liknande. Som gör att vi måste putta iväg dem eller att vi inte accepterar dem som uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. För att vi inte kan ta det Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att ta det som är verifierat, det som är starkt, det som är kunskap, det vi vet. Och någon skulle kunna komma nu och säga, men vi har Koranen, det räcker. Finns det bevis i Koranen att vi måste följa hadith? Finns det bevis i Koranen att vi måste ha hadith för att förstå Koranen, sunna? Och när vi säger sunna, sunna är hadith och hadith är sunna. Om vi ska försöka förstå det från igår. Sunna är det som profeten sallallahu alaihi wa sallam mode var att han har påbjudit, beordrat, gjort, handlat. Någonting som blir som en förebild för oss, som en metod eller en modell. Detta har noterats i det som vi kallar för hadith. Därför är hadith sunna, sunna är hadith. De har med varandra att göra oavsett om vi vill eller inte. Och dessa hadither, denna sunna, har Allah subhanahu wa ta'ala beordrat oss, informerat oss om den? Svar ja. Tydligt i Al-Quran finner vi ett verser som indikerar, visar, informerar oss om att vi behöver profeten alaihi salatu wassalams sunna, alltså information om honom, vilket blir hadith. Eller allmänt verser som säger att vi ska följa profeten alaihissalatu wassalam och vi ska ta honom som förebild, vilket gör att vi måste veta om profeten alaihissalatu wassalam, vilket vi får reda på genom vad då? Genom hadith. Exempel. Allah subhanahu wa ta'ala säger, som ni känner till, surat al-jinn, inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayana. Allah subhanahu wa ta'ala säger här i surat al-jinn, vers 19 framåt, att sannoliken är det för oss att samla ihop Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger, sannoliken är det för oss att samla ihop Koranen. Så när det reciteras för dig, när Koranen reciteras för dig, så följ recitationen. Recitera efter. Thumma, därefter, efter att vi uppenbarade och reciterade den för dig, och vi har ansvaret att samla ihop den, Koranen. Thumma inna alayna bayana. Sen är det till för oss också att förklara den. Så Allah har nämnt i denna vers, eller dessa verser från här, tre verser, att två saker har Allah subhanahu wa ta'ala ansvaret över. Att samla ihop den och recitera den, få den reciterad. Och att också förklara. Och ge förklaringen till den. Thumma inna alayna bayana. Så Al-Quran och bayan är två olika saker. Al-Quran och Al-Bayan är två olika saker. Quran är uppenbarelsen från Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs tal som vi reciterar, som är samlad i mushaf från början till slut. Vi börjar med Alhamd, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, och slutar med Wannas, det vi känner till som Koranen. Och bayan, förklaringen på den, det är sunna. Nu folk kommer med argumentet, men Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat boken. Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat boken och Koranen, och det är den han har bett oss att följa, och det räcker. Vi behöver inte sunna, vi behöver inte hadith. Vad var det för något som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade till Musa alayhi salam, som han gav till Bani Israel att följa? Vad? Taurat? Ja. Allah uppenbarade Taurat, skrev Taurat med sin hand. Alltså till Musa alayhi salam, som han tog till Bani Israel, som de blev beordrade att följa. Det vet ni, eller hur? Ni är med? Allah uppenbarade Taurat till Musa alayhi salam, som var till vem? Bani Israel. När uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala Taurat till Musa alayhi salam? Innan Fir'aun eller efter Fir'aun? Efter Fir'aun. När Allah uppenbarade till Musa alayhi salam att idhab ila Fir'aun innahu tagha. Att gå till Fir'aun, sannligen har han gått över gränserna. Denna uppenbarelse, vilken skrift står den i? Vilken bok blev den bevarad i? Var det uppenbarelse och information som kom till profeten Musa alayhi salam? Eller var det också bara någonting som fanns i en bok och det räcker? Allah uppenbarade bara böcker. Det var information och uppenbarelse innan Taurat, innan boken. Vad är det jag vill bevisa med det här? Att profeter får uppenbarelse annat än det som skrivs ner i texten, eller det som är Koranen eller Taurat, eller det som är den bok som Allah SWT ger folket. Det finns annan information som Allah uppenbarar till profeterna, som ligger utanför boken som han sände till folket. Och den informationen är lika viktig som boken. Så den uppenbarelsen som Musa a.s. får här, det är den uppenbarelsen som vi skulle kunna kalla för sunna, som profeten sallallahu alaihi wasallam fått. Vi tar ett annat exempel i surat Tahrim. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Allah subhanahu wa ta'ala talar om en händelse mellan profeten alayhi salatu wasalam och hans fruar. Och säger när profeten sallallahu alayhi wasallam berättar en hemlighet till vissa av sina fruar. Hemlighet som inte skulle spridas, som inte skulle sägas till någon annan. Men när hon berättade det för någon annan, öppnade upp denna hemlighet, så gjorde Allah subhanahu wa ta'ala detta tydligt, detta blev tydligt, öppnades upp. Så Allah subhanahu wa ta'ala gjorde detta tydligt för profeten sallallahu alaihi wasallam, att denna hemlighet har nämnts. Och vissa erkände det och vissa förnekade det. Och sen frågar de profeten sallallahu alaihi wasallam, vilket Allah nämner i versen: فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ. Och när hon frågade som varför hon har berättat hemligheten, قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا, så säger hon: vem har informerat dig om det här? Vem har informerat dig, ja Rasulallah? Vem har informerat dig om att jag har berättat hemligheten, att jag öppnar upp den till någon annan? Vem har berättat för dig att jag sa hemligheten till den andra? قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ, så säger han: den som är den allvetande, som har kunskap om allt, Allah subhanahu wa ta'ala har informerat mig. Den här versen finns var någonstans i surat Tahrim i början. Det betyder att det här hände under tiden som Allah uppenbarade Al-Quran al-Karim. Eller? Tänk noga, det här är viktigt, viktigt. Om ni har med er det här, ingen kan komma och säga att vi behöver inte sunna, vi behöver inte hadith. Kom ihåg det här. Allah uppenbarade Al-Quran al-Karim. Denna versen finns i Al-Quran al-Karim. Det betyder att Koranen uppenbarades under profeten alayhi salatu wassalams profetskap. Koranen uppenbarades under tiden, inte som en bok direkt. Han berättar denna hemlighet. Hemligheten öppnas upp, sägs till andra. Detta informeras om av Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten sallallahu alaihi wasallam konfronterar personen och säger: varför har du berättat det här? Då säger hon: قالت من أنبأك هذا, vem har informerat dig om det här? قال نبأني العليم الخبير, att Allah har informerat mig om det här. Vi frågar: okej, den här informationen om att denna hemlighet nämndes, öppnas upp, i vilken vers? Allah informerar profeten alayhi salatu wassalam, som är tillhörande denna information i versen här, som har med hemligheten som nämns i versen här i Al-Quran fram till domedagen. Den informationen att det har kommit ut informerar al-alimul khabir, profeten alayhi salatu wassalam. Men den informationen, vilket också är wahi, i vilken aya, i vilken sura? Finns inte. Varför? För det finns den uppenbarelse som är al-Quran, Och det finns den uppenbarelse som inte är Koran. Och denna uppenbarelse är sunna. Hadith. Så kan man argumentera mot dem som skulle förneka eller säga att man inte ska följa hadith. Okej, förklara. Om, vad säger de? De säger att det är bara Koranen som uppenbarats, inget annat. Det finns ingen annan wahi än Koran. Det finns inget annat, ingen annan information till profeterna och profeten sallallahu alaihi wasallam nu än Koranen. Säger jag, okej, den här informationen var. Vilken sura, vilken aya, var någonstans? Om den inte finns i någon sura, inte någon aya, då betyder det att det finns en wahi, en uppenbarelse, information från Allah som är annan än Koranen. Al-bayan. Thumma inna alayna bayanahu. Sen är det vi som ska förklara den. Den här förklaringen, det är den uppenbarelsen. Där Allah subhanahu wa ta'ala informerar profeterna alayhi salatu wasalam om kunskaper och om förklaring och om handlingar och detaljer för att vi ska kunna förstå islam rätt. Hur studerar vi dessa hadith då? Hadith ska studeras med respekt. Det är den bästa av handlingen. Det är den bästa av kunskaper och den bästa av handlingar att studera hadith. Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, han blir frågad, hur länge ska du skriva ner hadith? Hur länge ska du studera hadith? Han säger, hatta al-maut. Tills jag dör ska jag studera hadith. Jag ska studera hadith fram tills döden. Och vissa av salaf sa att Allah subhanahu wa ta'ala skyddar oss och får bort prövningar från oss så länge vi studerar hadith. Så länge vi reser och studerar profeten alaihi salatu wassalam sunnah. Och idag finner vi att det finns en brist. Det finns brist allmänt bland muslimerna att överhuvudtaget studera. Och en ännu större brist när det kommer till Allahs Koran, kalamullah, Koranen. Men ännu mer finns det hos dem som även håller fast vid Koranen en brist när det kommer till att studera profeten alaihi salatu wassalams sunnah. Profeten alaihi salatu wassalams hadither. Och vad vi ska göra när vi studerar dessa sunnah, dessa hadither i Sahih Bukhari, Sahih Muslim och Abu Dawud och Nasa'i, Tirmidhi och andra böcker är att vi ska försöka förstå dessa hadither. Läsa förklaringar på dem. Förstå dem korrekt. Det går att, precis som verser är otydliga, ibland hadither kan också vara otydliga. Så man måste ha sunda förklaringar och förstå dem. Och även om man kan så memorera dem, så som man memorerar verser. Och ulama säger att hur memorerar man en hadith? Man memorerar en hadith så som ayat. Du repeterar den tills du kan den. Och det måste inte vara nu om det är hadith. Även om det är något som påbjuds att vara på arabiska så att du har texten på arabiska i huvudet. Så åtminstone memorera den på ditt språk. Översättningen på hadithen, kom ihåg den. Lär dig vad hadithen säger, vad profeten alaihissalam informerar oss om. Så att vi kan dem. Och sist men inte minst, att vi applicerar och tar med det i våra liv, för att det är det som är syftet med denna information. Det är syftet med denna information att vi ska applicera, agera, handla ut med denna kunskapen. Annars, att bara kunskapen ska finnas som vatten i ett glas, kommer inte släcka din törst. Du måste använda vattnet också. Så på samma sätt måste du använda kunskapen också. Och där går vi över till att lämna över det till Abdul-Wadud.
En fråga bara. En fråga som jag tycker är värt att nämna. Vad får man för belöning om man läser hadither? Eller förmedlar hadither? Naddar Allahum ram. Finns det någon... Många tänker Koranen 10 hasanat. Varje bokstav, eller hur? Får man också hasanat när man läser Koranen? Finns det någon speciell belöning av att läsa hadither? Så ärlig.
Okay. Nej, det finns en stor belöning. Där profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att må Allah lysa upp den personens ansikte. Må Allah lysa upp den personens ansikte som hör någonting från mig, alltså hadith, och som bevarar den och som för den vidare. Och detta är en stor, och just förklaringen på att lysa upp en persons ansikte, det är inte bara att det lyser upp, det betyder flera saker. Det betyder att de kommer lysas upp på domedagen. Det betyder att de kommer vara särskilda i dunia. Det är en stor förträfflighet. Och den här förträffligheten har folket av hadith. Och därför också vikten att studera hadith. Men jag vill kombinera mellan vikten av hur viktigt det är och också att ingen ska ha tvivel om att det är. För det är någonting som sprids idag. Det kommer mer och mer. Folk som Abdul-Adud nämnde igår på tv, de säger det står inte i Koranen. Det är ett av de stora problemen. Men sen finns det till och med sekter och grupper som kommer med argument om att hadith inte behövs. Nämn för han den här versen och ber han förklara vad är det för wahi för något. Och Musa a.s. den här uppenbarelsen innan Taurat, vad var det för något? Den uppenbarelsen är profeten a.s. sunna också. profeter får mer information än boken bara. Vi fortsätter med Abdullah Dosa.
Jazakallah khair. Barakallah fik. Bismillah. Nästa punkt vi tänkte gå igenom, som handlar också om profetens stora rättigheter alaihissalam och att ära honom och älska honom, är en viktig aspekt som vi ska göra till våran vardag. Och det är att sända salat och salam över Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Att säga sallallahu alaihi wasallam eller alaihi salat och salam eller alaihi salam. Det här är någonting väldigt viktigt i islam. Och som jag nämnde så har till exempel Ibn al-Qayyim en bok som heter Jala al-Afham, där han talar om detta i mer än 600 sidor. Kan ni tänka er att skriva en bok om att säga sallallahu alaihi wasallam i 600 sidor? Kan ni tänka er vilket ämne det är? Hur stort det är i islam? Och vi tänkte nu nämna några punkter från den här boken och några autentiska hadither i ämnet. En viktig sak här när det kommer till att sända salat och salam över Rasulullah alaihi salat och salam är för att vi gör det i respekt till honom. När man gör så visar man respekt. Att man särskiljer honom från resten av människor. Det är inte som att säga Abdallah sa, Zaid sa, Amr sa. Nej, Rasulullah sa, yani sallallahu alaihi wasallam. Han är speciell. Så vi gör dua för honom och sänder salat och salam över honom som respekt. Och också den här duan som vi gör när vi säger sallallahu alaihi wasallam, och det kan vara värt att nämna också, att de lärde har lite olika åsikter. Vad betyder sallallahu alaihi wasallam när man gör salat över Rasul alaihi wasallam? Många lärde från salaf sa att det betyder att man ber om Allahs rahma över profeten alaihi wasallam. Att man ber om hans rahma. Andra lärde säger att det betyder att vi ber om Allahs maghfira. Att Allah ska förlåta honom. Och det har berättats autentiskt från vissa av salaf som Abu al-Aliya att det betyder al-thana'u ala Allah. Att vi ber Allah azza wa jall att prisa och upphöja profeten Muhammeds namn alaihissalam bland änglarna och bland folket på jorden. Eller vi ber Allah azza wa jall att upphöja profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Taib. Så att det är bra att känna till detta. Och salam vet vad det betyder. Att man ber om frid och att en person ska skyddas från ondska. Så det är någonting väldigt vackert. Och vi vet ju i islam att vi har lärt oss att om någon gör dig någonting gott, någon gör dig en tjänst, någon ger dig en gåva, vad ska du göra då? Ska ge tillbaka, eller hur? Men ahsan alaikum fa kafi'u. Rasul alaihissalatu wassalam sa om någon gör någonting gott till er, ge tillbaka. Betala tillbaka. Och om ni inte kan, åtminstone säg jazakallahu khairan. Då har ni gjort mashallah mycket gott. Så vem är den människan som har gjort mest gott för oss alla i det här rummet? Vem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Finns ingen människa på jorden som har gjort eller kommer göra mera gott för dig någonsin. Som har visat dig meningen med livet. Och kan vara din orsak till att du går in i paradiset. Ska vi inte tacka honom? Hur tackar vi honom? Jo, åtminstone genom att när vi nämner honom så sänder vi salat och salam över honom. Alihi afdalus salat och salam. Och jag tänkte nämna några hadither i ämnet. Och vi kommer läsa från Sheikh Albanis Sahih Tarhib och Tarhib. Alla hadither är autentiska. Ungefär 10 hadither. Men ni kommer förstå, det här är ajaib. Det är subhanallah. Det är, man tänker det som kanske någonting litet. Men det är wallahi någonting stort. Taib. Och det är utvalda hadither. Han nämner kanske 40-50 hadither. Vi väljer några stycken, ungefär 10 stycken. Okej? Okay? Taib. Så en hadith som Sheikhen nämner här i detta kapitel är en hadith som berättas från Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Men dhukirtu indahu falyusalli alayya. Den som hör mitt namn nämnas i sin närvaro ska göra salat över mig. Och den som gör salat över mig kommer Allah att göra salat över 10 gånger. Och en annan hadith: Allah kommer att ta bort från honom 10 synder. Och Allah kommer att höja honom 10 nivåer. Och Sheikh Albani säger att den är sahih. Subhanallah. Berättad av Ahmed och andra. Yani när du säger Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah gör 10 salat över dig. Yani skickar, och Allahs salat betyder att han ger dig rahma och han ger dig förlåtelse. 10 gånger. Du gör en gång, Allah gör det 10 gånger. Och nämner dig bland änglarna. Taib. Allah tar bort från dig 10 synder. 10 stycken haram saker du har gjort. Och Allah upphöjer dig 10 nivåer. Vart någonstans? I Jannah. Varenda gång du säger sallallahu alaihi wa sallam. Mashallah. Egentligen denna hadith räcker. Är det inte så? Subhanallah. Det räcker för att verkligen bevisa den här förträffligheten som finns i detta. Och när profeten fick veta också detta, alaihi wasallam, det berättas att han föll ner i sujud al-sahu, eller sujud al-shukr till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de sa sahaba så länge att vi till och med trodde han dött nästan. Tacksamhet till Allah för att Allah gav oss den här gåvan. Att varenda muslim som gör salat för honom kommer Allah att göra 10 salat för. Genom Allah kommer att förlåta honom och ge honom rahma. Så i tacksamhet över att jag har fått den här gåva så föll profeten alaihi wasallam ner i sujud shukr till Allah azza wa jalla. Nah. Vad har vi mera för vackra hadither? Vi har flera stycken här. Ska ta namn. Det finns många riwayat som liknar varandra här. Namn, här har vi. Profeten alaihi salam har sagt Man salla alaiya sallallahu alaihi ashra. Den som gör en salat över mig kommer Allah att göra 10 salat över. وَوُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ حَتَّى يُبَلِّغْنِيهَا. Och Allah har utsatt en ängel som ska förmedla denna salam till mig. Ni kommer förstå med nästa hadith också, med kommande hadith. Det berättas från Ibn Mas'ud, från profeten a.s. att han sa att Allah har malaika, änglar som är sayyahin. De går runt och letar på jorden. Och de förmedlar salam från min umma. Det finns speciella änglar som Allah har skapat. Deras enda uppgift i deras liv är att leta efter folk som säger sallallahu alaihi wasallam. Så inshallah här har de arbete. Denna föreläsning. Och vad gör de för någonting? När de hör någon säga sallallahu alaihi wasallam, de förmedlar den till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och därför så berättas det också från profeten alaihi wasallam att han sa Haythuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Var ni än är så kan ni ge salat över mig, för eran salat kommer att nå mig. Dessa änglar förmedlar. Det spelar ingen roll om du är i Sverige eller om du står framför profetens grav alaihi wasallam. Det är samma sak. Änglarna kommer att förmedla. Och hur de förmedlar kommer vi också här att berätta. Det berättas också en hadith Hassan från Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu ilayya ruhi hatta arudda alayhi as-salam." Det finns ingen person, här säger profeten alayhi salatu wassalam, det finns ingen person som ger salat eller salam över mig förutom att Allah kommer att ge mig tillbaka, yani själen till kroppen, så att jag kan besvara hans salat. Yani när du säger sallallahu alaihi wasallam, profeten alaihi wasallam besvarar. Allahu akbar. Varenda gång. Och det här är något som sker i el-barzakh på ett sätt som vi inte kan förstå. Lyssna också på denna mäktiga hadith som Sheikh Al-Bani nämner här. Från Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Det han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa att Allah har gett ansvaret till en ängel som står vid min grav, som det nämns i vissa hadither. Och Allah har gett den här ängeln en hörsel, att han hör varenda människa som ger salat över mig fram till domedagen. Och han kommer sen att berätta för mig denna persons salat med hans namn och hans pappas namn, att den här personen gör salat över dig. Allahu akbar. Och den här hadith finns av, berättad av al-Bazzar. Yani Allah azza wa jalla har en ängel. Taib. Atahu asma al-khala'iq. En ängel som står bredvid profetens grav alaihi salam i Medina. Allah gav den här ängeln möjligheten att höra hela mänskligheten. Han hör alla människor prata samtidigt. En ängel. Allahu Akbar. Det här tyder på Allah Azza wa Jalla Azama. Att han skapar en ängel som har den här kapaciteten att höra och urskilja vad varenda människa på jorden säger samtidigt. Och när han hör att någon säger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så förmedlar han detta vidare till profeten alaihi wasallam och säger att den här personen, Muhammad eller Abdullah eller Zaid eller Bilal, säger sallallahu alaihi wasallam. Och han nämner ditt namn och din pappas namn till profeten Muhammad alaihi salatu wasallam. Så tänk här hur profeten alaihi salatu wasallam hör ditt namn. Och det betyder att han blir yani bekant med dig. Att den här personen brukade ge mycket salat över mig. Är det inte så? Och den ära att ditt namn nämns inför profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Är det inte det? Allahu Akbar. Någonting som vi ska försöka att uppnå. Sheikhen nämner också en annan vacker hadith. Där han sa alaihi salatu wassalam. Inna awla an-nasi bi yawm al-qiyama aktharuhum alaihi salatan. Alltså säger profeten alaihi salatu wassalam att de som kommer att vara närmast mig på domedagen är de som har gjort mest salat över mig. Awla an-nas, bästa närmast till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, de som har gjort mest salat och salam över honom. Ska vi inte göra mera? Jo, vi ska göra mera. Så att vi inshallah får vara i hans sällskap i nästa liv. Ja. Det berättas också från Rabia radiallahu anhu att han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att den som gör en salat över mig kommer änglarna att göra salat över så länge han fortsätter. Så låt han göra följaqillu abdun min dhalika aw yakfir. Välj om du vill göra lite eller mycket. Yani vill du att änglarna ska be för dig lite eller mycket? Ja, akhi. Vill du att änglarna ska göra mycket dua för dig eller lite dua för dig? Mycket, eller hur? Alltså, då ska du göra mycket dua för profeten Muhammad alaihi salatu wassalam genom att sända salatu wassalam över honom. Nam. Det berättas också från Abi Darda radiyallahu anhu att han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, gör mycket salat över mig på fredagar, för det är en dag som är bevittnad av änglarna. Och om en person gör salat över mig så kommer denna salat att förmedlas vidare till mig tills personen är färdig. Och då så sa sahaba i förvåning, till och med efter att du har dött? Och då så sa han, Allah har gjort det haram för jorden att äta eller att förmultna profeternas kroppar. Ja. Så profeten a.s. kropp ligger i graven som den dagen han dog. Hans kropp förmultnar inte som resten av människor. Det blir gärna till jord och skelett och sånt. Men alla profeter ligger i graven som att de ligger och sover. Subhanallah. De ligger i graven som att de ligger och sover. Ja. Och det berättas också här i liknande hadither att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa, från era bästa dagar är fredagen. Det var på fredagen Allah skapade Adam, på fredagen Allah tog hans liv, på fredagen det kommer att blåsas i hornet och på fredagen det kommer att vara sa'pa, då folket kommer att yani falla ner inför domedagen. Så gör mycket salat över mig på fredagen, för eran salat kommer att nå mig. Och då så sa sahaba liknande fråga, ja Rasulullah, hur kan vi göra detta när din kropp har förmultnat? Och då så sa han, Allah Azza wa Jalla har gjort det haram för marken att förmultna profeternas kroppar. Och dessa hadither är autentiska. Så att det är också starkt rekommenderat att göra mycket salat och salam över profeten Muhammed, speciellt på fredagar. Eller generellt, när man nämner hans namn, men speciellt då på fredagar. Att man kan göra det som en dhikr, Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim och så vidare. Nah. Och det är också bra generellt när man gör dua. När du ska göra dua till Allah om vad som helst. Att du börjar din dua med att prisa Allah subhanahu wa ta'ala. Du börjar med thana ala Allah, du tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Och du kan också börja din dua med att sända salat över profeten Muhammad alihi afdalus salatu wassalam. För han sa i en autentisk hadith att varje dua är mahjub. Den är stoppad tills personen sänder salat över Muhammad alihi afdalus salam. Så när du i din dua säger Allahumma salli ala Muhammad, så går din dua upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Men gör du inte det, så är den som stoppad. Now. Vet ni vem som är snål? Profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam frågade, ska jag inte berätta för er vem den snålaste människan är? Och det här sa vi igår. Vem är abkhal nas? Vem är den snålaste människan? Han som hör mitt namn och inte gör salat. Då är man snål. Du behöver inte stoppa ner pengar i fickan och hämta pengar från fickan. Då kan folk är snåla. Att ge från sin tid, att ge från sina pengar. Men här ett ord, du säger bara sallallahu alaihi wasallam. Om man inte ens säger det, wallahi, vad har man för givmildhet? Eller hur? Som han Allah. Nah. Och Ibn al-Qayyim nämner också i den här mashallah enorma boken som vi nämnde om hur man ska sända salat och salam över profeten alihi afdalu salat och salam, så nämner han många nyttor. Och vi har nämnt några nyttor, men kortfattat så säger han också att när man sänder salat och salam över Rasulullah alihi afdalu salat och salam, så för det första implementerar man Allahs beordring. Då Allah Azza wa Jalla i surat Al-Ahzab har beordrat oss att sända salat och salam över profeten alaihi sallam. Så då lyder vi Allah subhanahu wa ta'ala. Det är den första nyttan med att sända salat över honom. Den andra nyttan är att vi gör samma sak som änglarna. Änglarna ber också och sänder salat över profeten Muhammad alaihi sallam. Den tredje nyttan är att vi får tillbaka 10 stycken salat från Allah. Genom Allah ger oss rahma och förlåtelse och khair. Allah höjer oss 10 nivåer. Allah skriver till oss 10 hasanat. Och Allah tar bort 10 synder från oss. För varenda gång som man säger sallallahu alaihi wasallam. Den åttonde nyttan, att det är också någonting som gör att ens dua blir besvarad. Om man påbörjar sin dua med att säga salatu wassalam över profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Den nionde nyttan är att det också är något som leder till ash-shafa'a, som vi finner i hadith al-adhan. Efter adhan, så om du säger yani den här duan som vi känner till, så är det en orsak till att profeten alaihissalam kommer att göra shafa'a för dig på domedagen. Och det är också något som vi alla söker. Han nämner också att det är en orsak till att bli förlåten för sina synder. Det är också en orsak till att Allah azza wa jall ska ta hand om dina besvär och dina problem. Allah underlättar för dig i livet om du gör mycket salat och salam över hans profet alaihi afdalu salat och salam. Det är också en orsak till att komma nära honom på domedagen. Och han säger att det är också en orsak som gör att du kommer att älska profeten Muhammed mer alaihi salat och salam. För att när man ständigt säger sallallahu alaihi wasallam, det betyder att man respekterar honom. Man gör dua för honom. Att man upphöjer honom i sitt hjärta. Vilket leder till att man kommer att älska honom mer. Till skillnad från en person som inte bryr sig. Han säger aldrig sallallahu alaihi wasallam, utan han bryr sig inte. Det är brist på respekt, är det inte det? Så att man, det tyder på människans kärlek. Och det tyder också, som han säger här, att den 14:e nyttan, att profeten alaihi wasallam kommer att älska dig. Han kommer att älska dig. Och en annan nytta är att ditt namn kommer nämnas för profeten Muhammad alaihi salatu wasallam. Och han nämner också att det är en orsak som gör att Allah Azza wa Jal kommer att vägleda ditt hjärta. Och han säger också att det är det minsta vi kan göra för att visa vår tacksamhet till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Ja. Och det är några av de nyttor som han nämner, mashallah. Så tänk på detta. Och en fråga som också tas upp, är det wajib eller sunna och så vidare. Det är i alla fall starkt rekommenderat att när man hör profetens namn så säger man sallallahu alaihi wasallam. Och det vissa lärare nämner, som har en stark wajh, det är att det är åtminstone wajib en gång per sammankomst. Att vi sitter här nu, att man åtminstone en gång säger sallallahu alaihi wasallam, åtminstone en gång. För det har nämnts vissa hadither att om man inte gör det och ställer sig upp, så är det en sammankomst av förlust. Taib. Men det som är starkt rekommenderat att man gör det i varenda gång man hör hans namn nämnas. Taib. Men skulle man glömma eller skulle man låta bli någon gång, så är det inte en synd. Taib. Utan en gång per sammankomst. Men som vi sa, det är bra att göra det så mycket som möjligt. För då får man alla dessa belöningar som vi alla söker. Och vi låter Imran bi'idhnillahi ta'ala avsluta. Barakallahu fik.
Bismillah. Det vi kommer att avsluta med, som också hör till en självklarhet av det som har varit ämnen jag har pratat om, men också självklart lite av det Abdul-Wadud har pratat om också, att följa honom, att studera hans sunna, att inte gå emot honom, så innebär det också att vi inte heller ger någon annan företräde över honom, alayhi salatu wassalam. Alltså att vi inte låter någons ord väga mer än hans ord. Eller att någon åsikt är starkare än det vi känner till från sunnan. Eller att någon imam eller någon grupp eller någon madhab. Eller något land eller någon pappa eller någon mamma. Har någonting att säga framför profeten sallallahu alaihi wasallam. Och att profeten alaihi wasallam sunna och hans hadith. Det är det som gäller och det är det som spelar roll. Och resten är fel. Så att ingen får för sig att men min sheikh sa, eller den här personen säger, eller men den här imamen sa, eller i mitt land gör man. När det kommer till att det har bevisats från profeten alaihissalam, hans sunna att man gör så här, eller att man ber så här, eller att man gör adan så här, eller att man bryter fastan så här, då är det det som gäller. Och detta är logiskt redan nu. När vi har gått igenom hur viktigt det är att följa honom, hur man följer honom, hur man inte ska gå emot honom, hur farligt det är att gå emot honom. Då borde detta vara klart och tydligt. Att det finns ingen möjlighet för en muslim som säger ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Att han kan låta någon annan eller någon annans åsikt ha företräde över profeten alaihi salatu wassalam. Och detta är också vad vi har funnit från bland sahaba. Hur de har hanterat det här. Hur de har behandlat att någon tycker annat än det som är bekräftat i profeten alaihi salatu wassalam sunna. Eller när det krockar mellan en person säger, en imam säger, en sheikh säger, en grupp säger, en mamma säger, en pappa säger. Och profeten alaihi salatu wassalam säger. Och bara att han är vår profet räcker som bevis. Men för att belysa det här, eftersom detta finns och har beskrivits som vår tidsprövning. En prövning som sker väldigt ofta och som finns omkring oss. Ibland oss. Därför säger Sheikh Salih al-Sheikh gällande detta beteende. Han säger för innan min masai bi hadha al-asr alladhi ibtila bihi an-nas at-ta'assub. Att bland den prövning som vi idag finner många vara berörda av, finnas i just idag mycket. Det är denna extremism och fanatism som finns mot vissa personer, eller vissa imamer, eller vissa madahib, vissa länder, eller vad vi än skulle kunna kategorisera det här som. Det som är något annat än vad profeten alaihissalam säger, eller vad bevisen bevisar. Detta är något som har beskrivits som vår tids problem. Där man har en fanatisk ställning, är överdriven kring någon, så att det spelar ingen roll vad han säger, det måste vara rätt. Och även om det går emot bevisen, går emot sunnan, går emot Koran, går emot islam, det är fortfarande rätt. Här, Sheikh Salih al-Sheikh, en av de stora lärda i vår tid, säger att detta är från problemen vi har idag. Och här har vi Sheikh bin Baz i hans Majmu' al-Fatawa, i volym 2, sidan 312, där han säger, när han beskriver, vi kommer gå tillbaka till den fatwan, där han säger, hadha min al-akhta al-jadida. Han säger det här bland de nya felen som dyker upp, att man har denna fanatiska ställning mot en person eller kring en grupp och liknande.
Partiskhet.
Okej, då använder vi det. Partiskhet då. Så att ge företräde till någon åsikt eller något uttalande över bevisen och över profeten sallallahu alaihi wasallam är inte möjligt och inte tillåtet. Först och främst alla bevis som självklart vi känner till, där Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss att följa profeten alaihi wasallam. Och det pratade vi om igår. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger att ya ayyuhalladhina amanu Atiyu Allah wa atiyu Rasul awli al-amr minkum. Att troende följ och lyd Allah. Lyd profeten sallallahu alaihi wasallam. Och den bland er som har makt, alltså ledaren. Ledaren här wa awli al-amr minkum har också förklarats bland vissa av salaf som de lärda. Att troende lyd Allah och lyd profeten och de lärda som har den plats de har på grund av sin kunskap. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Men om ni inte är överens, om ni tvistar och inte kommer överens kring någonting, så vänd tillbaka till Allah och till profeten alaihi salatu wassalam. Sheikh Abu Muhammad Badruddin al-Sindi rahimahullah, han nämnde en väldigt viktig nytta med denna vers i hans bok Al-Qawl al-Sadid. Han säger, Allah säger, ja ayyuhal ladina amanu, och det innebär muslimerna. Och i versen räknar han upp och ulil amr minkum, vilket är ulama. Han säger, fa in tanaza'tum fi shay'in, ni amanu och ulama, tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Att om ni troende och en alims uttalande, en madhams åsikt, en lad har någonting som ni inte är överens kring, farudduhu ila Allahi wa rasul. Och versen i sig själv lär oss direkt att må det vara en alim, en sheikh, så är det inte bara att svälja och ta emot, utan om vi inte är överens så tar vi det tillbaka till bevisen och Allah och profeten, att följa dem, Allah och Rasul, det här är vad som avgör. Förstår ni poängen? Att följa Allah, lyd Allah, lyd profeten, följ profeten alaihissalam och de lärda bland er som har denna position, makt och makthavarna liksom, om de skulle finnas. Om inte ni är överens, ni och dem, så vänder tillbaka till Allah och profeten. Då är det Koran och Sunna som avgör. Även om det skulle vara en alim. Den här versen egentligen gör allting klart. Och förklaringen på versen så här får det tydligt och blir glasklart för oss att även om det skulle vara en lärd, en alim, en madhab, en pappa eller ett land, så finns det inget behov av att kämpa för att den ska ha rätt eller tro att den aldrig kommer kunna ha fel. Utan att vi måste vända oss tillbaka till bevisen. Qal Allah, qal Rasulullah. Allah säger och profeten alaihi salatu wassalam säger. Vi finner också att Allah subhanahu wa ta'ala säger och beordrar. Ya ayyuhal ladina amanu igen. Troende. La tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wa attaqullah. Troende. Gå inte i förväg. Gå inte före. Ta inte steget före Allah och profeten. Och frukta Allah. Alltså gå inte utöver de gränser och de bud som Allah och profeten har gett. En person frågade Imam Malik att kan jag ta på mig min ihram och göra ihram avsikten för hajj eller umra när man tar på sig de vita kläderna i Medina? Eller vad? Quds eller Medina?
Profetens grav alltså.
Nej, Medina. I Medina. Kan jag ta på mig min ihram och göra avsikten vid i Medina redan istället för den plats där profeten alaihissalatu wassalam dhul-Hulifa där han tog denna avsikt och avsåg att göra umra eller hajj. Varför kan jag inte börja i Medina för? Så Imam Malik svarade, ja ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illa rasuli wattaqullah. Versen att troende går inte för, ta inte steget före, går inte före Allah och profeten alaihissalatu wassalam. Profeten sallallahu alaihi wasallam började där, vi gör inte någonting över det, vi börjar där också. Och vi finner detta från sahaba. Vad säger Ali ibn Abi Talib? Han säger, la atruku qawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li qawli ahadin. I Sahih Bukhari. Jag kommer inte lämna profeten sallallahu alayhi wa sallams uttalande för någon. Spelar ingen roll vem det är. Jag kommer inte lämna profeten alayhi wa sallams hadith. Jag kommer inte lämna profeten alayhi wa sallams sunnah. Li qawli ahadin, vem den är som säger jag kommer inte följa detta, jag kommer hålla fast i profetens sunna. Det här ska vara varje muslims grund, det här ska vara varje muslims aqida, troslära, inställning, att har vi sunna, har vi profeten alaihissalams handling, har vi bevis för saken, då är det det som gäller. Det spelar ingen roll vem som går emot och vem som säger någonting annat. La atruku qawlan nabi alaihissalatu wassalam li qawli ahadin. Ali radiyallahu anhu sa detta, och detta ska vara vår inställning också. Vi finner ständigt hos sahaba hur de frågar, även när de får höra någonting från någon eller någon annan av sahaba, bland sahaba, när de informerar om någonting. Ar-ra'ayta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu hadhalik? Eller har samihta dhalika 'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Såg du profeten göra så här? Hörde du verkligen profeten säga så? Därför att där tar det slut. Någon kan tycka vad den vill, men har profeten alaihi wasallam gjort detta? Har profeten alaihi wasallam sagt detta? Det är klart. Då spelar ingen roll vad någon annan tycker. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, han går runt och gör tawaf runt Kaaba. Och det här finns Sahih Muslim. Han går runt Kaaba och han har gjort det som vi kallar för tamattu'. Alltså att han har avsikten för tamattu', där han först kommer att göra umra och sen byta kläder till att vanliga kläder, och sen vid hajj ta på sig ihramen igen, 8 Dhul-Hijja, och börja hajj. Umar radiyallahu anhu var en av dem som ansåg att man inte skulle göra tamattu', utan att du skulle antingen komma med avsikten att bara göra hajj, eller så skulle du göra den typen av hajj som kallas för hajj qiran. Alltså du har med dig ditt djur som du ska slakta från din hemstad eller hemtrakt, och sedan att du har din ihram på dig under hela tiden, inte byter, inte vilar emellan. Tamattu' kallas för tamattu' för att man vilar emellan, att vila. Men Abdullah ibn Umar gjorde detta ändå. Så de säger, vad gör du Abdullah? Du gör hajj tamattu'. Men din far Umar, قد نهى ابوك عنه. سو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
ترجم.
ها؟
ترجم.
شو ترجم؟
ذكرت بالعربي فقط.
اوكي.
دي بابا صا.
الله يستر. هان سو من دين بابا فيبيديت اتيرا تمتع. عبد الله بن عمر دي تمتع دو كوم هيت غير عمره نو سيسكو بيتا كلادر. من دين بابا فيبيديت اتيرا دنا تيب. عمر بن الخطاب هو اللي دردو خليفه. عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هسي من ابي نزلت الشريعه على محمد صلى الله عليه وسلم هسي من فار وده موت عمر رضي الله عنه هسي من فار شريعه ابن بورات في محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر بيسال بروفيت عليه الصلاه والسلام تلو تتنا فرما اب حج ودي ده هنقوله من ده انت ده ده handlar om inte vad som är rätt, vad som är fel i frågan, utan det är att se och titta på عبد الله بن عمرs inställning om frågan. Man abi, vem är min far här? Nu, vi pratar om profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och nuzzilat al-shari'atu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ett annat exempel som vi känner till är Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum. Samma fråga där. Frågan om tamattu'. Kan man göra hajj så här eller inte? Abu Bakr förbjöd, Umar förbjöd. Så Abdullah ibn Abbas säger att jag såg, eller att han visste om att profeten sallallahu alaihi wasallam tillåtit tamattu, och att Zubair ibn Awam utförde tamattu. Så de säger, men Abu Bakr och Umar har förbjudit det här. Naha anhu Abu Bakr och Umar. Då säger Abdullah ibn Abbas, som det återberättas i Musnad Imam Ahmed, arahum sayahlikun. Aqulu قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر att de här, jag säger att de här håller på att gå under, de här håller på att gå under, att jag säger profeten sallallahu alaihi wasallam sa, och de säger Abu Bakr säger, Umar säger. Det här är inte ens i vår tid, det här är inte ens med namn som vi känner till i vår tid. Det här är Abu Bakr och Umar vi pratar om, de bästa av de bästa människorna bland sahaba och bland muslimerna. Och den här inställningen är den inställningen som Abdullah ibn Umar hade mot Umar ibn Khattab, hans pappa till och med. Och detta är inställningen som Abdullah ibn Abbas hade kring Abu Bakr och Umar. Den ena säger, vem är min far? Den andra säger, jag är rädd att ni kommer gå under. Och sen just, det här är den versionen av Abdullah ibn Abbas uttalande som är bevarad. Och det finns en liknande känd version där han säger, jag fruktar att det kommer regna stenar över er. Det finns lite om den verkligen är bevarad eller inte, i alla fall. Så att, men det är samma som ni kanske har hört innan, där det citeras att Abdullah ibn Abbas säger att jag fruktar att det ska regna stenar över er, att jag säger profeten sallallahu alaihi wasallam säger, och ni säger att Abu Bakr och Umar säger. Det här är det som är funnit vara bekräftat. Och även kan vi titta på hur ulama har talat om det här idag. Och jag har tagit som avslut 2 kända namn, personer i vår tid som talar om detta. Och det första är Sheikh Salih al-Fawzan. شيخ صالح الفوزاني سن بوكي عانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد فكلارين انت كتاب التوحيد هنا سمي شند تركت فو فوليمر ابن ان فوليم نو هان سير دار ولا هار سيرا هم رطول هان سير ات يجب الأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي obligatory ست هلا فاست فيد ات هذا سمي اوتبر تاس اوتنتيسكت فروم بروفيتا صلى الله عليه وسلم وان اجتهادات العلماء يستفاد منها وات de laddas slutsatser, de laddas försök av kunskap som de ger när de begrundar och diskuterar dessa saker justafadu minha wa tudras, de tas nytta av och studeras. Walakin idha khalafa ad-dalil shay'un minha fayajib al-akhdh bid-dalil, men om det motsätter sig något bevis så är det obligatoriskt att hålla sig till beviset. Man tar nytta av de lärda. Man lär sig av de lärda. Man studerar det de lärda har kommit med. Men motsätter det sig ett bevis, då tar man beviset. Och sedan även Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, i hans Majmu' Fatawa och Sheikh Ibn Baz, volym 2, sidan 312, som vi citerade innan lite. Där han säger, وَلَا يَجُوزُ أَبَدًا. Det är inte alls någonsin tillåtet alls att ta'assub, att ha denna fanatism eller, vad sa du?
Partiskhet.
Lizaidin och Amrin, att vara partisk eller vara fanatisk kring den ena eller den andra. Wala li ra'i fulan aw allan, och inte heller kring den ena personens åsikt eller någon annans åsikt. Wala li hizbi fulan aw tariqati fulaniya, och inte heller kring någon av den ena gruppen eller den andra typ gruppen och sättet. أو الجماعة الفلانية لدن ذا جروبن أو لكسم سكت اللونتين كل هذا من الأخطاء الجديدة ألت التايبلان دومنية مستاغن وفيلن سم فينس التي وقع فيها كثير من الناس سم مونغا بلا من يخونا قال الله بمسير هار شيخ ابن باز أت سم مونغا أو من يخونا هم نار إي أت فينس ان تيب أو بدريفت أت فينس ان تيب أو من هان سا أت فينس ان تيب أو من دن ها شيخن سا دن ها جروبن سير ده ها لاندت يور مين أفرل يده. När vi har bevis, när vi har sunna, när vi har profeten sallallahu alaihi wasallam, då är vi beordrade att följa profeten alaihi salatu wasallam och inte så som Allah subhanahu wa ta'ala genom ashhadu an la ilaha illallah, genom denna shahadan, detta vittnesmål, endast han ska dyrkas och ingen annan vid hans sida, så anna Muhammad rasulullah, är att endast han har rätten att följas och ingen annan vid hans sida. Och vi avslutar där för min del. Och jag vill bara påpeka att jag, en broder noterade att jag sa att verserna thumma inna alayna bayana, att jag nämnde att de var från surat jinn. Jag tänkte på surat al-qiyama och sa surat jinn, men det är surat al-qiyama de verserna är från, så att det rättas till. Ja. Avslutar nu.
Ja, verkligen. Det är tyvärr någonting som man ser idag, som de berättade för mig i Malmö. De sa, någon säger det är halal, det är okej att köpa hus med ränta. Någon imam här. Och folk, de bara lyssnar och de köper hus med ränta. Yani subhanallah, det är exakt det brodern pratar om. Man struntar i vad som står i Koranen, man struntar i sunna, man vill bara ha ett hus. Om vi håller på så här och tar personer, så det här är inte ens, vad jag har förstått, den här personen som säger så, han är inte ens lärd. Det är någon jahil imam här. Om man tar en persons ord framför Allah Azza wa Jalls ord och framför sunna, då vad är skillnaden på de personerna och kristna som dyrkar sina präster och lyder dem i halal och haram? Eller hur? Så att muslimer ska inte vara så. Men tyvärr många muslimer idag, de vill ha en ruhsa. Någon sheikh som säger yalla bismillah halal, tawakkal ala Allah. Och det är fel. Tyvärr det finns idag många som de vill ha haram och de letar efter någon som har sagt att det är okej. Och idag man hör konstiga åsikter. Någon lärd som säger det är okej att lyssna på musik. A'udhu billah. Det är haram. Koranen och sunnan, sahaba, ijma'a, fyra madhab, alla säger det är haram. Det spelar ingen roll om en sheikh idag säger att det är halal. Det gör inte haram till halal. Eller hur? Om en sheikh kommer idag och säger alkohol är okej, blir det halal? Nej, kan du säga till Allah på domedagen, jag struntade i Koranen och sunnan, jag följde den här sheikhen. Kan man säga så? Nej. Så vi följer inte, eller ulema är inte bevis. Vi respekterar ulema av sunna. Men ulema i sig själv är inte bevis, utan de måste själv komma med bevis för det de säger. Förstår ni? Så att man ska akta sig för såna här nya åsikter. Där de kommer och går emot profeten Muhammed alaihi salam och går emot sunna. För det här är som profeten Muhammed beskrev alaihi salam. Han sa för domedagens tecken är att det kommer du'atun ala abwab jahannam, kallare till helvetet. De klär sig med islams kläder och talar islams språk, men bakom så döljer det sig ett kall till jahannam, där man kallar till bid'ah, man kallar till haram i islams namn. Så man ska akta sig för detta. Och mashallah, vi tackar i alla fall er bröder att ni har bjudit in oss. Det har varit en ära och det är alltid en ära, mashallah. Och vi hoppas att Allah Azza wa Jal ska belöna oss för detta. Och vi hoppas att Allah ska förlåta oss för våra synder. Och vi hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala ska göra oss från dem som verkligen följer profeten Muhammad alaihi salam i det han sa, i det han gjorde. Och att vi ska vara från hans yani, jama'a och hans sanna följeslagare, ett ta'ifatul mansura, den segerrika gruppen som kommer att vara kvar till framtiden. Att vi kommer att vara från al-Ghuraba, främlingarna som håller fast vid sanningen. När muslimerna har ändrat och när de följer nyinförda saker, så håller man ändå fast på sanningen. Och vi hoppas att vi ska vara från de som är den räddade gruppen. Och alla dessa är samma, de som håller fast vid det som han och hans sahaba var på, alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhu. Det här är det vi ber Allah azza wa jalla att hålla våra hjärtan fasta på denna sanning tills den dagen då vi dör. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Och det är någon minut kvar till salat som